CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vi trodde inte det skulle inträffa. Det är någonting vi förknippar med andra världskriget och Hitler. De ryska soldaterna och deras befälhavare har inte den här känslan att det liksom skulle vara en god public relations grej för dem att visa att de kunde respektera krigets lagar. Ja, jag tycker nog att det vore naturligt att vi i sinom tid blir medlemmar i NATO, men jag tycker det vore riskfyllt att liksom ta det steget just nu när vi har en oberäknelig Putin som härskar i Moskva och som vi inte vet hur han skulle reagera. Han skulle kunna betrakta Sverige och Finland kanske som krigförande mer eller mindre.
Kommer Vladimir Putin en dag att sitta i en domstolssal i Haag och lyssna på en åklagares sakframställan om ansvar för krigsförbrytelser?
Jag skulle hoppas att så vore fallet, men jag tror inte det. Jag tror inte det är realistiskt att det kan hända, nej.
Morden på civilbefolkning i Butcha och andra ukrainska städer har återigen satt ljuset på folkrätten, eller krigets lagar. Ove Bring är professor emeritus i internationell rätt och har ägnat sig åt folkrättsfrågor i mer än 40 år. Som alla andra har han förfärats av de upprörande bilderna från massgravar och vanliga stadsbor som har bakbundits och skjutits. Alla konventioner och löften om att inte utsätta människor i krig för omänsklig behandling och också att behandla krigsfångar väl. Vad är de värda? Ove Bring, nestor inom folkrätt i Sverige och fortfarande aktiv på flera arenor. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Just nu bevittnar vi ett krig i Europa och det ligger bara ett land mellan oss och Ukraina, Polen. Efter bara drygt en månad kommer bilderna och skakande vittnesmål om massgravar och bestialiska mord på civilbefolkningen. Vad är din förklaring till att de här krigsförbrytelserna sker?
Ja, för det första vill jag säga att det är ju liksom en folkrättslig central norm som har åsidosatts, nämligen förbudet mot krig, förbudet mot att gå till krigshandlingar överhuvudtaget. Hade det förbudet mot aggression fungerat i linje med FN-stadgans folkrätt, så hade vi sluppit se exempel på den ena krigsförbrytelsen efter den andra. Så det är det första jag vill konstatera, att det är oerhört tragiskt att FN-stadgans våldsförbud och den allmänna folkrättens centrala regel i detta sammanhang inte har respekterats. Vi trodde inte det skulle inträffa. Det är någonting vi förknippar med andra världskriget och Hitler. Och det har egentligen bara hänt en enda gång under efterkrigstiden, att ett land har invaderat ett annat land. Och det var när Saddam Husseins Irak invaderade Kuwait. Men den konflikten gick att hantera. FN fick en roll. Andra stater ställde upp och kunde gå in och göra saker så att det hela avlöpte väl. I det här fallet så avlöper det inte väl genom utländsk intervention. Därför att då riskerar vi ett tredje världskrig. Men din fråga från början var, hur kommer det sig att det har blivit så många krigsförbrytelser överhuvudtaget. Mm. Och där kom jag att tänka på vad vi brukade säga till våra elever på Försvarshögskolan. Och nämligen att i demokratiska stater så ger man sina soldater en känsla av att en bra motivation har att göra med liksom att man står upp för en god moral. Om man efterlever de folkrättsliga reglerna så ger detta liksom soldaterna en känsla av stolthet. Att de står inte bara för att försvara sitt eget land. De står även för moraliska värderingar, för humanitärrättsliga normer. Och det ger en stolthet, det ger en bra motivation för soldaterna. Och de känner att de slåss för det rätta. I diktaturer har man inte genomsyrats av det här demokratiska, moraliska, rättsliga tänkandet. Och då inträffar det som har inträffat nu i Ukraina. De ryska soldaterna och deras befälhavare har inte den här känslan att det liksom skulle vara en god public relations-grej för dem att visa att de kunde respektera krigets lagar. Men jag tror att de ukrainska soldaterna har det. Jag kan inte utesluta att det har skett krigsförbrytelser även på den ukrainska sidan. Men jag tror att de är mer sällsynta i så fall. Och jag tror inte på de här bilderna som skulle ha visat att ryska krigsfångar hade av ukrainska soldater blivit skjutna i knäna. Det hade från ukrainsk sida varit att binda ris åt egen rygg, som man säger.
Du misstror de bilderna?
Jag misstror de bilderna. Därför jag tycker att det liksom det pekar på en diktaturs, en sådan regims tänkesätt att försöka liksom kladda detta på motståndarsidan. Jag tror att den ukrainska militären hade upplevt att detta ska vi inte göra, för det är en dålig PR-grej i det internationella samfundet. Och vi vill vara kompisar med det internationella samfundet. Vi vill ha inflytande i väst. Vi vill att de ska förstå oss i väst. Och jag vet ju inte att jag har 100% rätt i detta. Men liksom det som jag spontant liksom anar att det kan vara på det sättet.
Mm. Annars undrar jag om inte många tänker så här. Krig är så fruktansvärt och det tar fram det sämsta hos människor. Aha. Och att den här typen av bestialisk handlande, tortyr och att man mördar civilbefolkning är sånt som kan inträffa även om det inte är en diktatur som ligger bakom aggressionen.
Ja, jag kan ju inte utesluta det naturligtvis. Men just i det här fallet med de här sönderskjutna knäna så tror jag att de bilderna är fejkade.
Men de här personerna i Butcha då som ligger på gatan och har bakbundna händer, tydligen skjutna i huvudet på nära håll. Inte i en stridssituation av allt att döma, utan de har alltså inte stupat i strid utan de har samlats ihop då av soldater och kallblodigt dödats. Det här brukar många beskriva, både journalister och politiker, som att de har avrättats. Men avrättningar är ju någonting som stater kan utföra med laglig grund om man har en sån lagstiftning. Mm. Är det rimligt att använda ordet avrätta när det handlar om krigsbrott?
Ja, jag tycker nog att man kan använda ordet avrättning när liksom enskilda soldater eller soldater i grupp begår sådana handlingar. Därför att det är inte enbart den enskilde soldaten som beter sig så som man ska klandra. Det är också befälhavaren. Det finns ju i det här regelsystemet en regel som heter på engelska failure to act, det vill säga underlåtenhet att handla. Mm. En befälhavare kan inte så att säga låta sin underordnade personal begå vilka brottsliga handlingar som helst. Han kan inte bara stå vid sidan av detta. Han kommer att vara informerad om det och det krävs då av honom att han sätter stopp för sådana saker. Så att om du säger att avrättningar är ett begrepp som liksom tillkommer statliga organ på något sätt, så tycker jag liksom att det förekommer här som en konsekvens av militära organs handlande. Det är inte bara den enskilde personen som håller i geväret som är skyldig, utan det är liksom hela systemet på plats.
Mm. Det är krigsmaskinen Ryssland som har avrättat de här personerna.
Ja, det är faktiskt krigsmaskinen Ryssland. Därför att vad vi upplever nu hela tiden, nu är det en ny förort eller vad det är, nordväst om Kiev, som har liksom, där man har märkt att det här har skett på nytt. Det är inte bara i Butcha. Och då är det ju uppenbarligen på det sättet att det finns en kultur, om jag liksom använder det ordet, inom den ryska krigsmakten. Att man bryr sig inte om den här saken. Befälhavarna bryr sig inte. De underlåter att göra någonting. Och de gör det uppenbarligen i medvetenhet om att de politiska beslutsfattarna i bakgrunden inte vill stoppa dem. Utan de har en känsla av att de har ett, så att säga, politiskt samtycke. Ett klartecken på något sätt till det här. Så därför menar jag nog att man kan leda ansvaret upp i befälskedjan, förbi militärerna, upp till politikerna, försvarsministern, Putin själv och så vidare.
Uppbyggnaden, kraftsamlingen i militära som ju startade redan förra året, den har vi ju sett ganska länge och hela hösten. Var du ändå överraskad över att det blev en sån här massiv invasion den 24 februari?
Ja, jag var överraskad av det. Kanske inte beroende på vad som hade hänt just veckan innan. Därför att Putin hade ju liksom erkänt de två folkrepublikerna. Och jag såg det som ett dåligt tecken på att någonting var på gång. Jag liksom anade att tanken var att ge ett rättfärdigande till ett kommande krig. Jag föreställde mig att de två självständiga republikerna skulle begära hjälp från Ryssland och säga vi är attackerade. Vi behöver självförsvar, kollektivt självförsvar. Vi begär er moder Ryssland om hjälp. Det var ett sätt att föra in liksom en juridisk argumentation i linje med FN-stadgan och den kollektiva självförsvarsrätten under artikel 51 i FN-stadgan. Och det skulle liksom ha möjliggjort för Putin att förlita sig på någonting som liknade juridiska argument. Det fungerade inte. Därför att liksom, man vägrade att skjuta först i östra Ukraina. Den ukrainska militären fick order om att inte avlossa några provocerande artillerisalvor överhuvudtaget. Och det var det som motsidan väntade på. Mm. Och det funkade inte. Och istället fick Putin rättfärdiga invasionen med tal om folkmord, med tal om avnazifiering och så vidare.
Jag ska återkomma till det här med hur man kan få ett anfall att framstå som det är försvar. Vad som är tillåtet och förbjudet i krig regleras då i ett antal konventioner. Vi säger ofta Genèvekonventionen, trots att det finns flera stycken. Det var på sensommaren 1949, 4 år efter andra världskrigets slut, som 4 konventioner om skydd för krigets offer godkändes av ett 60-tal länder. Men redan 1864 klubbades en Genèvekonvention med syftet att förbättra sårade militärers vård i fält. Så mer än 150 år efter den första konventionen på området, så måste man ju fråga sig, i vilken mån har de här konventionerna en verklig effekt?
Ja, de har haft en verklig effekt i många konflikter och på många sätt. Internationella Röda Korsrörelsen har spelat en nyttig roll genom att liksom hjälpa de som är krigsfångar att få kontakt med sina hemmavarande familjer och så vidare. En sak som jag vill påpeka här är att Schweiz var visserligen tidigt ute genom att starta den första Genèvekonventionen 1864. Men den nation som förutom den schweiziska ska ha äran av att utveckla de folkrättsliga reglerna på 1860-talet är faktiskt Ryssland. Ryssland och regeringskansliet i Sankt Petersburg kallade till en diplomatkonferens i dåvarande huvudstaden Sankt Petersburg 1868. Och där tog man regler som man inte hade brytt sig om att ta om i Genève, där det mest var skyddet av de olika individerna som inte var med i striderna. Men i Sankt Petersburg tog man skyddsregler också för soldaterna. Vissa vapen skulle vara förbjudna om de skapade onödig skada, överflödigt lidande. Och Sankt Petersburgs deklarationen 1868 är intressant. Och det visade sig att det ryska regeringskansliet tog ytterligare initiativ. 1899, den första fredskonferensen i Haag, det var ett ryskt initiativ. De ville nedrustning, de ville krigets lagar. Och den fredskonferensen följdes av ytterligare en 1907 i Haag. Och en av de mest framstående representanterna vid kongressen och var en rysk-baltisk diplomat vid namn Martens, Fjodor Martens. Så vi vill gärna ge pluspoäng till Rysslands historiska medverkan i uppbyggandet av det här regelsystemet.
Så det ingår inte i nationalkaraktären att vara grym och bestialisk?
Nej, det gör det uppenbarligen inte.
Vi har ju fått vittnesmål och bloddrypande rapporter om många illdåd i historien. Bosnien, Rwanda, Song My i Vietnam, Stalins dödsläger, Pol Pot. Och de flesta som jag nämner nu är ju efter att de här tyngsta konventionerna undertecknades. Vad är det som saknas för att de åtaganden som nära nog hela världen har ställt sig bakom ska bli uppfyllda?
Ja, alltså jag tror att du var inne på det förut, att när krig väl utbryter så förändras attityder hos människor och en känsla av grymhet mot fienden kommer fram. Och människans karaktär är kanske sådan att i fredstid så har man liksom lätt att ställa sig bakom höga moraliska principer och rättsliga normer. Men när krig utbryter så liksom är det en fernissa ibland som faller bort och man blir mer primitiv.
Trots att kriget pågår för fullt så är ju en del av utredningsarbetet inför kommande arbete med krigsbrott redan igång på ukrainsk mark. Vi kunde se i SVT igår kväll hur Human Rights Watch är på plats i Ukraina och dokumenterar och använder satellitbilder och hämtar vittnesmål och sådana saker redan här och nu.
Ja.
Hur stor är sannolikheten för att de ansvariga för det som sker i Ukraina kommer att identifieras, gripas, åtalas och till slut hamna i fängelse?
Ja, jag tror att det är sannolikt att de kommer att identifieras. Många befälhavare kommer att kunna identifieras. Ett åtal kommer till stånd, skulle jag tänka mig, via International Criminal Court, ICC i Haag, den permanenta brottmålsdomstolen. Ett åtal som liksom är länkat till speciella individer som är ansvariga, som dokumenterar exakt vad som har skett, som är en symbolisk handling för att markera att den internationella rätten finns på plats och är beredd att fungera. Men jag måste medge att jag kan inte se framför mig att de här skyldiga, anklagade individerna verkligen kommer till domstolen. Det skulle ju kräva någon form av regimförändring i Ryssland och en villighet att utlämna dessa personer. Det är ju inte troligt att de här befälhavarna tar flygplan till västeuropeiska länder och låter sig fångas av polis och åklagare, som det händer här i Sverige ibland. Att vi faktiskt tar krigsförbrytare på Arlanda. Och det finns ett exempel just i dessa dagar som visar att den här principen om universell jurisdiktion som många stater har anslutit sig till under Genèvekonventionernas system, den fungerar. Så när vi talar om att krigets lagar inte fungerar så är det också så att många rättegångar kommer till stånd. Mycket ansvar utkrävs. Och det sker både genom internationella domstolar och nationella domstolar. Så systemet finns på plats, men det är klart att det inte är tillräckligt och det fungerar inte alltid.
Låt oss tala lite närmare om den här domstolen, ICC, International Criminal Court. Det finns ju en till i Haag som heter ICJ, International Court of Justice, som man kan blanda ihop ibland, men den behandlar ju tvister mellan stater istället. Ja. Men ICC, på svenska då, Internationella brottmålsdomstolen, skapades för att om möjligt stoppa de värsta krigsförbrytelserna. Men den har ju inte mandat att åtala över allt som du var inne på. Flera mäktiga stater är inte medlemmar. Exempelvis USA, Ryssland, Kina, Indien och Turkiet. Och USA har varit mycket kritiskt också. Särskilt under Donald Trump som till och med införde sanktioner mot en ICC-åklagare. Fatou Bensouda som hade inlett en utredning om krigsbrott som amerikanska soldater kan ha begått i Afghanistan. Det här att varken USA eller Ryssland ingår i ICC-familjen, vad betyder det för domstolens möjligheter och status i världen?
Ja, alltså det var ju olyckligt under Trumps regeringsår att det blev sånt avstånd till domstolen. Det avståndet fanns faktiskt inte under Obama. På det sättet kunde domstolen ändå utnyttjas när en fråga kom till FNs säkerhetsråd. Är säkerhetsrådet berett att liksom förorda att en process sätts igång exempelvis mot Etiopiens eller Sudans ledare? Eller, det var flera exempel på just när det gällde Afrika som var kanske lite känsligt. Men det hände faktiskt att USA just genom säkerhetsrådet kunde samarbeta med åklagarsidan i ICC. Kanske kan en upprepning av detta ske nu när vi har Biden som president i USA. Men det är klart att det är en nackdel att många stater, viktiga stater, inte är parter i domstolen. Ändå så är det ju så att det går att utlämna individer från dessa länder som inte är parter. Om de nämligen befinner sig i andra territorier och kan därifrån utlämnas till domstolen. Det var just det som USA inte var nöjda med. Den möjligheten att deras egna soldater kunde faktiskt hamna inför domstolen. Så att liksom, det är pluspoäng och minuspoäng här som liksom finns å ena sidan och å andra sidan. Men domstolen, vi ska vara tacksamma för att den existerar. Den har ändå uträttat en hel del. Tanken på en internationell brottmålsdomstol kom ju direkt efter andra världskriget. Men kunde inte förverkligas under det kalla kriget. Och först 1998 så har vi en diplomatkonferens i Rom som liksom löser den här frågan om behovet av en internationell brottmålsdomstol.
Så det blir en verklighet 2002 sen.
Och 2002 är den i
20 år sedan. Men du var inne på det här med att diktaturer har en annan värdegrund som kan påverka hur soldater och befäl beter sig. Ja. Men många av världens länder är ju inte demokratier. Det vet vi så länge. Det finns länder på hela skalan. Ja. En del länder som befinner sig i krig är helt klart diktaturer eller autokratier är väl det vanligaste ordet nu för tiden. Mm. Men Genèvekonventionerna och internationella avtal och förpliktelser, de godkänns ju ofta av och omfattar också diktaturerna.
Ja.
Betyder det att krigslagar och humanitära principer mycket väl kan respekteras också av regimer som är odemokratiska?
Ja, det finns säkert exempel på det. Nu vet jag inte om jag har något konkret exempel, men det är absolut inte uteslutet, för att även diktaturer har ju liksom en känsla för politisk realism. Och de inser att de vinner poäng på att liksom respektera krigets lagar.
Kan de ha moral till och med?
Om de har en moral?
Ja, alltså en moral som jag menar jag kan känna respekt för.
Ja, jag vet inte om de har en moral, men de har en känsla för vad som är politiskt nyttigt för dem själva. Och den typen av politisk realism går hand i hand med moralen. Ibland så är moralen den faktor som överväger. Ibland kanske är den politiska realismen den faktor som överväger. Mm. Men det här gör ju att även diktaturer och odemokratiska stater kan förväntas och har anledning för sin egen skull att respektera de här humanitära rättsreglerna.
2005 etablerades FN-principen Responsibility to Protect, R2P, skyldighet att skydda. Den principen handlar väl inte bara om att begångna krigsförbrytelser ska i efterhand leda till åtal och domar, utan avser väl att omvärlden helst ska ingripa fysiskt, ibland militärt, medan brotten pågår och sätta stopp för dem.
Ja.
I vilken mån fungerar världen idag enligt Responsibility to Protect?
Inte särskilt bra fungerar den. Därför att vi hade ett fall, Libyen 2011, när FNs säkerhetsråd fick igenom en resolution som gav mandat för intervention i Libyen. Och NATO intervenerade. Ryssland och Sydafrika och kanske andra länder ångrade sig efteråt. Tanken på Responsibility to Protect är ju egentligen inte att man ska behöva invänta FNs säkerhetsråds mandat i frågan, utan att det skulle vara legitimt för en grupp av stater, en regional organisation, EU kanske, att intervenera för att stoppa en hotande massaker på människor.
Och inte bara tillåtet att ingripa, utan en plikt att ingripa, om jag förstår saken rätt.
Ja,
eller alltså, responsibility, hur ska man tolka det ordet?
Ja, responsibility skulle kunna tolkas som plikt, men det är ju mer ett ansvar, att man har ett ansvar att ingripa. Och detta ansvar kan ju enbart fullgöras om det är lämpligt under de omständigheter som råder. Någon duty to intervene finns ju inte i sammanhanget. Och det har ju visat sig att den här responsibility to protect-mekanismen, det brukar kallas för humanitär intervention. Nu försöker man komma bort från det uttrycket. För att intervention är ett begrepp som inte accepteras av u-världen generellt, skulle man kunna säga. Så därför så försökte man formulera om det och tala om responsibility to protect, ansvar att skydda, för att liksom få med sig ett större antal stater bakom en sån här princip.
Men är det inte just för att den är lite mer diffus och urvattnad som den kan godkännas?
Jo, så är det. Och den har blivit ännu mer urvattnad genom att det fortsättningsvis har blivit på det sättet att man erkänner enbart Responsibility to Protect i säkerhetsrådets regi, som det var i Libyen 2011. Och även då så har det blivit liksom eftertankens kranka blekhet som har gjort att stater har hoppat av den varianten.
Men är inte det här ett exempel på att förväntningarna om hur framförallt FN, men också andra organisationer, ska på något vis kunna skapa en tryggare och fredligare värld med hjälp av olika instrument, väldigt ofta kommer på skam, och så märker man att det var inte så mycket som hände egentligen.
Nej, våra förväntningar kommer ofta på skam, men det är ändå viktigt att systemet finns på plats, att vi har normer som vi ser upp till och som vi aldrig slutar på att tro på att de kan fungera. Tänk vad hemskt det hade varit om vi hade liksom sagt efter den ryska invasionen av Ukraina: Nu har vi inga sanktioner, vi har inga markeringar mot Ryssland. Vi liksom står inte upp för FN-stadgans normer, vi står inte upp för Röda Kors-konventioner och Genève-konventioner. Även om det har gått snett i världspolitiken så måste man stå upp symboliskt för de internationella rättsordningens principer som gäller. För den dag man ger upp och liksom säger noll i dessa frågor när kränkningar inträffar, då är vi verkligen i utförsbacke. Så att det gäller att hela tiden kunna komma tillbaks och tro på de här normerna.
Autokrater och krigsherrar har inte sällan en begåvning för att skapa förevändningar för att dra igång krigshandlingar. Du var inne på vad Putin har gjort förut. Du skrev om det här understrecket i Svenska Dagbladet ett par dagar före invasionen.
Ja.
Konsten att få ett anfall att se ut som försvar.
Ja.
Vladimir Putin är inte ensam om att konstruera en falsk grund för att starta krig. Gustav III var inte sämre, framgår det av din artikel.
Ja.
1788, konselj på Haga. Kungen är sugen på ett krig med Ryssland. Kunde kungar vara sugna på den tiden.
Ja.
Då sker en incident i en by i Karelen som ger kungen möjligheten han väntar på. Vad är det som händer då?
Ja, han har låtit operaskräddaren i Stockholm ta fram ryska kosackuniformer. och låter sin egen personal ikläda sig dessa kosackuniformer, gå över på den ryska sidan om gränsen i Finland och sen fejka ett anfall in på finskt-svenskt territorium. Och därmed så får Gustav den tredje det mandat han behöver under den dåvarande regeringsformen som förbjuder honom att gå till anfallskrig men naturligtvis tillåter honom att ge sig in i ett försvarskrig. Så på det sättet, och det finns andra exempel i den här artikeln som du nämnde också, som är ganska intressanta, hur ledare, politiska ledare liksom använder skumma argument och rättfärdiganden för att de vill starta ett krig.
Men det har alltså gått i hundratals år att starta krig på falska grunder, trots att man har en regeringsform eller en lag som i princip förbjuder det hela. Ja. Är inte det lite deprimerande att de här fina förutsatserna och principerna som vi har lagbundna, de går att runda?
Ja, de går att runda, men med åren så har det blivit allt svårare. Jag menar, 1700-talet var trots allt en annan tidsålder där det var lättare att runda än det skulle vara.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Idag.
Det fanns inte Uppdrag granskning.
Det fanns inte Uppdrag granskning och det fanns inte liksom den debatt och medvetenhet och internationella moral som genomsyrar åtminstone de mer utvecklade samhällena i dagens värld. Utan på den tiden var det en liten grupp människor som liksom kunde manipulera med de rättsregler som gällde. Idag är vi i hela samhällsbygget observanta på sådana saker.
Det där kriget som Gustav den tredje lyckades starta, det höll på ett par år och tiotusentals döda, om jag förstår saken rätt.
Det höll på i två år och det blev väldigt dyrt för Sverige, både i manskap och i pengar. Det blev inga territoriella förändringar av det, utan de två parterna, Sverige och Ryssland, var nöjda med att bara liksom låta det vara som det var. Vi hade liksom intressanta sjöslag, Viborgska gatloppet, Svensksund. Och det var lite grann en stolthet för den svenska flottan att vara med i detta sammanhang och i alla fall inte förlora, utan få till stånd oavgjorda sjöslag åtminstone. Mm.
Vi i väst, i alla fall vi som följer flera olika medier och kan värdera olika utsagor, går ju inte på Putins svepskäl för att anfalla. Men hur är det med den egna befolkningen i Ryssland? Fungerar falskspelet mot ryssarna?
Ja, det har ju visat sig det, och vi har förstått det genom medias rapporter att det fungerar i Ryssland. Den ryska befolkningen de tror på vad centralmakten säger, på vad regeringen säger. Och de har också, det ryska folket har också, har jag förstått, en uppfostran, en skolbildning och så vidare som talar mycket om den ryska imperiedrömmen. Och de blir liksom matade med detta tänk redan tidigt i skolorna. Och de har också som vuxna människor en förtröstan på starka ledare. Mer än vad vi har i västerlandet, där vi vill se demokratiska ledare som förmår brygga över gränser och så vidare. Men de beundrar den starke mannen eller den starke personligheten.
Jag heter Henrik Höjer och är vetenskapsdirektör på Kvartal. Varje vecka får vi in lovande manus till texter, ofta från forskare eller andra som är experter på det de skriver om. En del kommer in spontant, annat har jag beställt. En del av mitt jobb går ut på att göra de här texterna så läsvärda och faktakollade som möjligt. Det är så vi på Kvartal jobbar med att kvalitetssäkra vår journalistik. Om du gillar det vi gör och tycker det är viktigt att samhällsdebatten tillförs nya perspektiv i saker som kriminalpolitik, utbildning, klimatfrågor, migration, då är det viktigaste du kan göra att stödja oss på Kvartal på regelbunden basis. Som månadsgivare eller som licenstagare. Hur det blir det kan du läsa mer om på kvartal.se/gava. Tack på förhand.
Ove Bring, några ord om var du befinner dig idag och hur du kom hit. Du läste juridik på 60-talet, kom tidigt till UD. Mm. Hur såg livsplanerna ut i dina tidigaste vuxna år?
Ja, jag tror att när jag läste juridik så var SIDA nyinrättat. Det hette NIB på den tiden, Nämnden för internationellt bistånd. Och jag var intresserad av internationella frågor. Så att jag liksom tänkte mig kanske att jag skulle kunna söka dit. Utrikespolitiska föreningen på Stockholms universitet lockade mig. Jag gick med i den, var med i olika studiegrupper om Latinamerika och Afrika, reste till Latinamerika och Afrika med goda vänner. Och på den vägen var det när i slutet av studierna man kom till folkrätten som ämnesområde, så var jag väldigt intresserad av det, och det slog mig att jag ville fortsätta och läsa internationell rätt. Det var ganska lite i utbildningen på den tiden. Så efter tingsmeriteringen så tog jag kontakt med min lärare i folkrätt. Mm. Hilding Ek hette han. Jag hade skrivit min tentamensuppsats för honom.
Vad var det som gjorde att det där slog han en sträng hos dig?
Alltså redan i skolåldern var jag intresserad av internationella frågor. Jag läste Per Westbergs böcker från Afrika. Förbjudet område heter den. Vi har den här. Det är svårt att säga vad det är som gör att en människa blir intresserad av en viss inriktning. Men jag tyckte väl att det var spännande med den internationella politiken, skulle jag säga.
Det är nog en mix av juridik och politik. Juridik kan ju uppfattas som ganska precis, nästan lite matematiskt. Ja. I att det är, åtminstone, det finns verkligen lagrum att hänvisa till, och det ska helst ske då väldigt likformigt på olika håll. Precision och nedskrivet principer. Medan utrikespolitik, som jag ser det, är betydligt mer, jag ska säga, diffust, men lite runt, och det är avvägningar och det är en mix av kultur, känslor och realpolitik och nationella intressen. Eller hur? Folkrätt är en mix av två ganska väsensskilda världar.
Ja, du har helt rätt. Folkrätten skiljer sig från den nationella juridiken genom att den är mindre precis. En lag som antas av ett parlament kan göras väldigt exakt och precis. Det kan vara liksom tolkningsmarginaler där också. Men i den internationella rättsbildningen så är det ganska vanligt att man liksom hittar formler som är vaga för att få konsensus och samtycke från olika håll och olika stater.
Mm. Och då är du ingenting emot att befinna dig i den världen?
Jag har ingenting emot att, jag tycker det är en intressant värld. Jag tycker att den internationella sedvanerättens preciseringar ligger alltid inom en tolkningsräjong på något sätt. Det kan tolkas si eller det kan tolkas så. Båda tolkningarna kan vara bona fide, kan vara acceptabla. Vissa tolkningar är mala fide, de är inte acceptabla. Men det är intressant med den internationella sedvanerättens utveckling, hur man försöker gaffla in normer för att hantera vissa problem. Och du har ju helt rätt att exaktheten blir inte densamma som i nationell lagstiftning.
När jag läser om folkrätt så går det inte att komma runt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, som är den exakta svenska titeln på FN-dokumentet. Vilken roll spelar de 30 artiklarna för folkrätten och de värden och rättigheter som folkrätten vill värna?
Ja, alltså FN-deklarationen, the Universal Declaration of Human Rights, spelade väldigt snabbt en stor roll för Europa. Därför att den omvandlades till 1950 års europeiska konvention för mänskliga rättigheter, som tog ytterligare några steg i preciserande riktning och etablerade ett domstolssystem som staterna kunde bli part till. The Universal Declaration är verkligen universell. Den respekteras i väldigt hög grad.
Den färdiga deklarationen presenterades den 10 december 1948 vid FN:s generalförsamling, som var i Paris.
Ja.
Den klubbades då, och ledaren för den kommission som hade tagit fram den var FN-delegaten och presidentänkan Eleanor Roosevelt.
Ja. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
Eleanor Roosevelt hade alltså lyckats få ihop företrädare från alla delar av världen till det här dokumentet.
Mm.
Och det lär ha varit komplicerat. Vad var det som var knäckfrågorna?
Ja, dels var det väl frågan om kvinnans rättigheter. Att Saudiarabien, som hade en väldigt skicklig delegat, hade vissa invändningar när det gick för långt i den riktningen. Och sen var det också frågan om Stalin och den östeuropeiska kommunistiska delen av Europa hade vissa problem med yttrandefriheten exempelvis. Men det gick att hantera. Nu har jag inte röstsiffrorna klar för mig så där utan att kolla upp det. Men det var ju några stater
som
la ner sina röster, va?
Ja, det var nämligen 48 stater röstade för.
Ja.
FN var ju inte lika stort på den tiden. Ingen stat röstade emot, men 8 la ner sina röster. Sovjetunionen och 4 andra kommuniststater la ner rösterna. Det gjorde också Saudiarabien. Och Sydafrika.
Och Sydafrika som hade apartheidsystemet på den tiden, ja. Just det. Mm.
Det var alltså ett kompromissarbete utan lika att få ihop det här då, gissningsvis.
Ja.
Och det som Roosevelt, hon som person lär ha betytt väldigt mycket.
Ja.
Men hon betonade att det här handlar inte bara om vad stater gör mot människor, utan det handlar också om den lilla världen. Hon ville att den här normerna i FNs deklaration om mänskliga rättigheter skulle påverka även privatlivet, om jag förstår saker rätt. Hur menade hon då?
Ja, hon menade väl det att liksom det inte är enbart hemstaten som har en förpliktelse gentemot sina egna medborgare, utan det är även medborgarna gentemot varandra som ska genomsyras av ett mänskligt rättighetstänkande. Och det håller vi ju alla med om idag. Vi tycker att det är naturligt att man tolkar mänskliga rättigheter på det sättet. Men det är klart att mellan medborgarna det blir det mer en fråga om medmänsklighet kanske. Medan regeringarnas förpliktelser gentemot sina medborgare är just juridiska förpliktelser som går att definiera mera exakt. Medan oss emellan så är det mera medmänsklighetens principer som gäller.
En av delegaterna i kommissionen var den kinesiska dramatikern och filosofen Peng Shuncheng. Vad jag förstått så spelade han en väsentlig roll för vissa passusar i FN-deklarationen.
Jag tror att Chen bidrog med att man inte skulle utgå från en kristen grundton i liksom rättighetsförklaringen, utan att man skulle erkänna andra religiösa och filosofiska system samtidigt så att de kom till uttryck i förklaringen. Och konfucianismen från Kina var en viktig grej för Chen, och han lyckades liksom få in olika beskrivningar av hur man förhåller sig till individen när det gäller utbildning och ja, den typen av frågor.
Och i deklarationen så talas det nu om på engelska all human beings. Men från början stod det tydligen all men.
Ja.
Någon gjorde formuleringen könsneutral också.
Och det tror jag inte var känd, utan det var en kvinna. Så jag kommer inte på namnet just nu.
Men det är inte Roosevelt själv då som...
Det var inte Eleanor Roosevelt själv, utan det var en kvinna från något u-land skulle vi säga. Mm. Som, det var Hansa Mera från Indien. Mm-hmm. Hon, artikel 1, fick i Paris följande lydelse: alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Texten anknöt till en sats i preambeln där indiskan Hanna Mehta från Eleanor Roosevelts kommission lyckades få in en bredare formulering om den enskilda människans värdighet och värde samt män och kvinnors lika rättigheter. Hansa Mehta var mån om att det kvinnorättsliga perspektivet skulle framhållas, och i Paris fick hon stöd för sin linje av Dominikanska republikens delegat Minerva Bernardino. Så att det var vissa inspel från kvinnorna som liksom hade en viss effekt.
Mm. Den här första artikeln där som du var inne på: all human beings are born free and equal in dignity and rights.
Mm.
Det här är ju den svenska versionen översatt till alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Ja.
I Sverige har vi alltså ordet värde istället för värdighet, som ju engelska dignity betyder.
Dignity.
Spelar det någon roll att vi i Sverige talar mycket om alla människors lika värde och inte om att alla människor har samma värdighet?
Alltså jag är medveten om den här distinktionen, att det är felöversatt kan man säga. Jag tycker själv inte att det spelar någon stor roll. Men jag vet att det finns filosofiprofessorer i Uppsala och så vidare som tycker att det spelar en stor roll. Men jag tycker att signalen är det viktiga, och att man förstår tillräckligt bra om människans lika värde och rättigheter.
Men hade det blivit något problem om man från början hade översatt till värdighet, som de flesta menar är en mer korrekt översättning?
Ja, det är ju en mer korrekt översättning, och det hade inte blivit några problem med det. Så att det här måste man ju erkänna är en miss i översättningen.
Vi var inne på det här med när den röstades igenom i Paris. 48 röstade för, 8 länder la så ner, och Sovjetunionen var en av dem.
Mm.
Har det betydelse än idag att Ryssland, som ju då var en stor del av Sovjetunionen, inte ville ställa sig bakom EFTA-deklarationen? Har det svallvågor än idag detta?
Ja, det har svallvågor än idag, därför att dagens Ryssland och även dagens Ungern, kanske dagens Tjeckoslovakien, dagens Polen, där finns det kvar den här liksom misstänksamheten mot det fria ordet, mot yttrandefriheten, demonstrationsfriheten, samvetsfriheten. Liksom, det är inte samma uppriktiga känsla för dessa normer. Så att i den meningen finns svallvågorna kvar.
Ove Bring, Sverige har i många år haft en hög svansföring i frågor som gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har kallat oss för humanitär stormakt, och rent allmänt så har det ofta framställts som att vi har särskilt goda förutsättningar för att medla i konflikter och åstadkomma fred. Sitter Sverige inne med nyckeln som leder till fred, säkerhet och avspänning?
Det tror jag vore en överdrift att säga att vi sitter inne med nyckeln. Jag menar, Norge har nog varit mer framgångsrika än vi när det gäller medling, och har en god record i det sammanhanget. Men det är klart att vi har kunnat erbjuda FN medlare och personer under årens lopp. Dag Hammarskjöld, Jan Eliasson, Gunnar Jarring, som har liksom betytt någonting i olika medlingssammanhang. Och jag tror att det finns i den svenska kulturen en önskan om respekt för den andra, som gör att vi liksom gärna kan vara goda medlare. Men vi är också kanske lite naiva i vår tro på att vi är mer lämpade än andra i detta sammanhang. Det finns säkert många andra nationer som liksom har samma förmåga att bidra med goda medlare.
Just nu omvärderas Sveriges säkerhetspolitik. Det där som vi brukar säga har tjänat oss väl. Mm. Mycket nu är ställt på ända, och frågan om NATO är just nu högt upp på agendan. Kanske att Socialdemokraterna presenterar en förändrad linje redan om några veckor. Det här med försvarspolitik och försvarsallianser, lever det ett eget liv avskilt från folkrätten, eller sitter de här sakerna ihop på något sätt?
De sitter ihop i den meningen att när folkrätten resulterar i regionala organisationer som EU, så liksom förväntar man sig att medlemmarna i den regionala organisationen ska vara solidariska mot organisationens normer och normsystem. Och i EU så finns det ju liksom en solidaritet inbyggd som är kopplad till FN-stadgan, uppriktigt sagt. Och även om det inte är ett försvarspolitiskt samarbete, så är det liksom ändå solidaritetsklausuler som utmanar, måste man säga, traditionella neutralitetspolitiska tänkanden. Och det fick Sverige uppleva när vi anslöt oss till EU 1995. Att tanken på fortsatt neutralitetspolitik blev svår att tänka sig. Och jag var involverad i UD åren innan vi anslöt oss till EU. Och vi försökte undersöka genom ständiga promemorier vad problemet var. Kunde man vara kvar som neutral stat och ändå vara med i Romstadgans system? Och till slut så kom vi väl till uppfattningen att det gick med nöd och näppe att liksom i skohorn klämma in och hoppas på det bästa. Men det var inte lätt att fullt ut stå för den solidariska inriktningen om man inte lämnade neutraliteten därhen. Och det gjorde vi, så till slut så gjorde vi det faktiskt. Och vi stod fast vid alliansfriheten, men inte vid själva neutralitetslinjen. Och att vi stod fast vid alliansfriheten innebar egentligen bara en sak. Vi anslöt oss inte till NATO. Och nu kanske den ståndpunkten är på väg att rivas upp.
Har NATO en roll som när det handlar om upprätthållande av mänskliga rättigheter?
Nej, det tycker jag inte att man kan säga, därför att NATOs roll är ju att vara en försvarsorganisation. Och försvaret av det gemensamma försvaret av de olika ländernas territorier kan ju naturligtvis, om man lyckas med att försvara sina territorier, så lyckas man också med att försvara de mänskliga rättighetssystem som finns inom våra olika länder. I den meningen har det en indirekt effekt som är kopplad till mänskliga rättigheter. Men huvudsakligen är det ju en försvarsorganisation. Och det är ett missförstånd som ofta gäller att är man med i NATO så binder man upp sig till att bli militärt aktiv. Men så behöver det inte vara, utan liksom artikel 5 i NATO-stadgan innebär att liksom små länder som Portugal kanske kan bidra på andra sätt än genom militära insatser. Genom ekonomiska insatser eller genom att ta emot flyktingar, ta emot exilregeringar eller vad det nu kan vara.
Var står du själv i NATO-frågan idag?
Ja, jag tycker nog att det vore naturligt att vi i sinom tid blir medlemmar i NATO. Men jag tycker det vore riskfyllt att liksom ta det steget just nu när vi har en oberäknelig Putin som härskar i Moskva och som vi inte vet hur han skulle reagera. Han skulle kunna betrakta Sverige och Finland kanske som krigförande mer eller mindre. Och det skulle kunna innebära ett faromoment för vår egen del. Så jag tror att man behöver avvakta och finna en lämplig tidpunkt för att gå med i NATO. Men jag har ingenting emot att vi utökar vår solidaritet så att den inte bara gäller i EU-kontexten och gentemot Norge som inte är med i EU, utan att den också innefattar mera av försvarspolitiskt samarbete genom medlemskap i NATO. Ja.
Bra idé att gå med i NATO tillsammans med Finland, men kanske farligt att göra det snart. Är det det du säger?
Ja, det är det jag säger.
För att Finland kommer ju sätta ner foten redan, kanske redan nästa vecka, att Socialdemokraterna säger sitt, och så kommer kanske Finland som land att bestämma sig i maj, och så är det ett toppmöte som NATO har i juni. Och om det blir som många prognostiserar, då kommer ju NATO-ansökan snart i så fall.
Ja.
Det varnar du för alltså?
Ja, alltså jag ser en risk med det. Samtidigt så det finns ju på något sätt någonting positivt med att ta den här risken också. Och det är att förklara för Putin att hans hotbilder, hans hot mot oss, går inte hem. Utan det är ur hans eget perspektiv kontraproduktivt. Att det är nu genom hans hot som vi faktiskt går med i NATO. Så att jag inser att liksom, det kan vara värt att ta risken, för det har en politisk positiv signaleffekt gentemot östen. Men jag tycker kanske att det vore klokare att vara försiktig och hantera den här frågan med varsamhet.
Återigen hör man hur folkrättsfrågor inte är frågan om noll eller ett. Nej. Utan någonting lite gråare än så. Vi ska runda av strax. Vad gäller Ukraina så är det väl sannolikt att det kommer fler vittnesmål om bestialiska våldsdåd mot civilbefolkning och många olika varianter av krigsförbrytelser. Huvudansvarig för det här, att det här händer, ligger förstås på president Putin. Vad tror du är hans egen inställning till begreppet mänskliga rättigheter?
Jag tror att han har en väldigt, vad ska vi säga, inneboende känsla för att de mänskliga rättigheterna är någonting som hotar hans egen maktställning, som hotar den vision han har om ett starkt Ryssland. Han vill ha en stark regering, en stark centralmakt, och han ser de mänskliga rättigheterna som någonting man kan bjuda på om det inte äventyrar dessa målsättningar. Men han är ingen person som känner spontant för mänskliga rättigheter, utan han känner för andra saker här i världen. För samling av den makt och en imperiedröm att Moder Ryssland åter ska bli starkt som ett imperium. Och det ger han prioritet åt sådana tankegångar.
Kommer Vladimir Putin en dag att sitta i en domstolssal i Haag och lyssna på en åklagares sakframställan om ansvar för krigsförbrytelser?
Jag skulle hoppas att så vore fallet, men jag tror inte det. Jag tror inte det är realistiskt att det kan hända, nej.
Varför är det mindre realistiskt?
Ja, alltså det skulle ju innebära att det krävs en regimförändring i Ryssland, och att han blir utlämnad av den nya regeringens representanter till Haag. Jag tror inte på det. Jag tror att även en ny regim i Ryssland kommer att vara liksom av lite samma skrot och korn när det gäller den här imperietanken om Moder Ryssland. Jag tror inte den ideologin försvinner så lätt från det ryska samhällslivet. Och även om Putin liksom ställer till det för sig på sikt genom ekonomin och att han förlorar i förtroende hos den ryska befolkningen, vilket han inte har gjort ännu, så tror jag efterträdarna kommer inte att vara tillräckligt öppna för att lämna över till väst en av deras tidigare ledare. Samma mentala liksom dispositioner kommer att råda även fortsättningsvis, är jag rädd för.
En vild hypotetisk tanke. Om utländska specialförband skulle lyckas ta sig in i Ryssland och haffa Putin och föra ut honom till väst och placera honom i Haag. Det är kanske ett brott mot folkrätten, gissar jag, att göra så.
Ja, det skulle det väl vara, därför att det skulle vara ett brott mot suveräniteten som även Ryssland kan liksom förlita sig på folkrättsligt.
Men om detta skulle inträffa, skulle det gå att åtala honom i Haag i så fall, om han faktiskt fysiskt togs till Europa?
Alltså det är ju frågan om ett olagligt tillvägagångssätt när det gäller att fånga en brottsling kan förvandlas till en laglig processordning därefter. Det är ett spänningsförhållande mellan det olagliga tillfångatagandet och den rättsprocess som vi vill ska vara rättsenlig och laglig därefter. Så att det blir problematiskt, det blir väldigt problematiskt. Det har hänt i USA att man har kidnappat narkotikaagenter och andra personer i sydamerikanska länder, tagit dem till USA och lagfört dem där. Och det, i en typ av rättsfall så sa man att det går inte för sig, men sen kom det ett annat rättsfall som sa att vi accepterar det. Vi struntar i hur vederbörande har kommit till domstolen. Nu är han här, nu dömer vi honom. Ja. Så har det gått i amerikansk rätt. Men om det bör gå så i internationell rätt, det är jag osäker på.
Men om det här skulle ske, mindre sannolikt, men då kommer du bli intervjuad, Ove Bring, och ombedas att faktiskt säga ja, han kan åtalas trots att det här var lite okonventionellt. Ja. Eller nej, det går inte. Ja. Vad är ditt preliminära svar?
Ja, alltså, jag skulle önska att jag kan säga ja, men det beror ju på omständigheterna i det konkreta fallet. Det måste vara en bona fide aktion på något sätt. Så det bör vara ett medhjälpare borde finnas inom Ryssland. Så att det är liksom ett samarbete mellan den internationella gruppen som gör det här och nationella grupper i Ryssland som vill medvetet liksom lämna ut Putin. Skulle det vara på det sättet så skulle jag kunna tänka mig att försvara det. Om det enbart är liksom en sabotage eller insatsgrupp från väst så tycker jag att det är svårt. Jag är nog tvungen att säga att det inte bör accepteras en rättegång i så fall.
Ove Bring, professor emeritus i folkrätt. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så mycket.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men typ många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.